Hjärtinnerligt välkomna till det tredje avsnittet, fjärde säsongen av Lillhelgsmål, en podd som görs tillsammans med Linus Forsberg och Jim Lagerlöf som sitter i ett runt bord. Mm. Men i ena ändan, hur kan man göra det av ett runt bord? På ena sidan sitter vi. Och vi, framför mig, säg någonting.
Ena halvan.
Ja, ena halvan
av cirkeln.
Av det runda bordet, ja.
Och nu tror jag att många lyssnare blev glada att du inrymde mig hjärtinnerligt.
Ja, nu är det som vanligt igen.
Ja, nu är det fest.
Nu är det fest och glädje.
I himmelriket och på jorden.
Ja. Ja, det är mycket stora ord är det ju. Stora ord. Jag kommer ihåg vad min bildlärare brukade säga. Han hade mycket one-liners. Han brukade säga stor i jorden, liten på jorden och liten man gör så gott han kan. Så det där är någonting som liksom repeteras ofta i mitt medvetande. Mm. Jaha, Linus, jag är ju pappaledig på 50% och jobbar 50%. Det är ett nytt liv som har börjat. Mm. Vad tror du att jag tycker om det?
Jag tror att du känner dig lite kluven i det.
Ja.
Jag tror det. Du hade nog i en praktisk värld velat vara det ena eller det andra.
Ja. Ja, det ena.
Ja.
Nej, men jag tycker det är väldigt kul att se min yngsta barn, min son, utvecklas. Och hur han liksom blir mer och mer på gång, pratar lite mer, använder fler liksom, ljud, rör sig runt. Men jag märker ju också hur mycket jag tycker om att arbeta.
Jag vet att det är ju väldigt viktigt inom katolska kyrkan att man som förälder tar ansvar för barnens katolska uppfostran.
Mm. På pappret är det ju verkligen så.
Ja, precis. Hur mycket i just Sverige där katolska kyrkan, det finns ju på ett antal ställen, men det är ju inte som det en gång var i Sverige.
Nej, eller. Jag har tagit alla våra kyrkor. Som jag brukar säga.
Jo, precis. Ja. Hur mycket hjälp får man som katolsk förälder av kyrkan? Hur mycket är verkligen föräldrarnas ansvar?
Det är föräldrarnas ansvar. Mm. Men man kan få mycket hjälp av... Om man har en församling så är det ju tänkt att man kan få mycket hjälp med liksom, undervisning i alla fall. I tron. Men jag tycker det kan aldrig ersätta. Det var ju det som hände liksom, om man tänker den lutherska sidan, alltså på 1800-talet hände ju en jättestor förändring i Sverige. Från att liksom, det var husfaderns, pappans ansvar att se till att alla i hushållet, tjänstefolk och familj på bondgården då kunde lilla katekesen. Det var ju pappans ansvar att se till att det var så. Och prästen kom en gång om året, eller hur ofta det nu var. Och hade husförhör.
Jo, precis. Och antecknade.
Ja, verkligen. Ja. Kan ni det här eller inte? Ni som inte kan katekesen, ja, ni kommer inte kunna ta er ut på arbetsmarknaden, etc, etc, gifta er. Så det var ju liksom kyrkan och familjen. Sen, då var ju Sverige ett, så att säga, kristet, homogent kristet land. Mm. Så det var inget konstigt att skolan, när den började bli liksom växa fram, tog över den här uppgiften. Nu blir det kristendomsundervisning i skolan istället då. Ja, men det gav ju kyrkan ifrån sig. Och så sa kyrkan så här, okej, vi kommer tillbaka liksom med lite konfirmandundervisning kanske och lite sådär, men annars är det skolan som sköter detta.
Sen var ju prästerna med i skolans undervisning.
Absolut, för man var ju statlig tjänsteman. Men grejen var ju sen 1900-talet kommer, 50, 60, 70-talet, sekularisering. Och såklart anser man i det mer sekulariserade Sverige att vi ska inte ha kristendomsundervisning längre, utan nu har vi religionsundervisning. Och gott så, absolut. Men kyrkan hann inte med att säga, men hur ska vi göra med alla våra medlemmar då, så att vi fortsätter att hjälpa dem och få kunskaper i tron. Ja, så det är faktiskt en utmaning. Och lite samma läge är det ju då i Sverige, för att du får liksom ingen hjälp som katolsk förälder, får du ingen hjälp från samhället direkt, utan det är ju i församlingen. Och nu råkar jag ju jobba på den plats i stiftet som just som ger ut material för undervisning både hemma och i församlingen, från att du är liksom 8 år och framåt. Och sen finns det lite för små barn också, men det är klart att det beror mycket på vart du bor någonstans och hur mycket tid prästen har över, eller hur mycket liksom frivilligt arbete det finns i församlingen.
Ja. Det är så mycket jag är så nyfiken på här. Vi ska inte fastna för mycket i det här, men nej. Om vi bara tar kortfattat, när man tänker barnen i unga år, vad är vad fokuserar man på? För jag gissar att man kanske inte, man går inte in på alla dogmer första åren. Utan vad är liksom kärnan?
Ja.
Vad är viktigt att barnen får med sig tidigt?
Det första man börjar i kyrkans egen undervisning. Alltså hemma så handlar det om att lära sig be. Mm. Kanske läsa ett gäng bibelberättelser, läsa i barnets bibel. Allt det räcker ju ganska långt. Liksom det konkreta, följa med till gudstjänsten.
Har du pratat nattvard med dina barn?
Absolut. Nu är jag ju en liksom, jag är nörd, va? Ja. En stort en. Så det menar, jag är väl inte den typiska personen när det gäller det här. För att jag jobbar ju också med det. Va?
Mm.
Så liksom, undervisning är ju hela mitt liv. Men en normal katolsk familj, okej, okay, man kanske har, man ber hemma. Man läser barnens bibel med de små barnen. Kanske ber man böner gemensamt. Rosenkransen, alltså den här böneformen med Jungfru Maria. Man går såklart till gudstjänsten tillsammans.
Mm.
Och på det sättet liksom lär sig trons praktiker.
Mm.
Hur är man som person? Allt det där som föräldrar försöker ge på olika sätt med olika accenter. Sen beror det säkert på vart man kommer ifrån. Om man kommer från Polen eller om det är från Argentina eller allt det där. Och det förstår det är liksom katolska kyrkan i Sverige är ett pussel. Sen när du kommer till liksom och undervisningen i kyrkan, då är det liksom undervisning inför någonting som heter första kommunionen, alltså där du får ta emot nattvarden första gången. Och i mitten av 1900-talet så ändrade man. Förut var det 12 år, du behövde vara 12 år för att ta emot nattvarden första gången, men nu är det 9 år.
Mm.
Så ofta är det så här att du har 2 års förberedelse inför den här första gången du får ta emot nattvarden. Och då är det liksom mycket så här, välkommen till kyrkan. Vad är kyrkan för någonting?
Mm.
Ja, Guds familj och så vidare. Och du kanske pratar om de här första sakramenten. Vad är dopet egentligen?
Mm.
Vad är nattvarden? Eukaristin, säger vi.
Mm.
Och vad är bikten? Så man har sin första bikt när man är 8-9 år. Och man tar emot kommunionen första gången.
Mm.
Så det är liksom inriktat på det. Men sen klart att det har jättemycket med vem som är din lärare att göra.
Mm.
Vem som, alltså vilken, var tyngdpunkten ligger. Blir det mer lek? Blir det mer sitta ner och lyssna? Blir det pyssel och plock? Det finns ju 1000 möjligheter där. Och där bistår ju vi med material på min arbetsplats då.
Mm.
Får se hur mycket av det här vi klipper bort, höll jag på att säga. Bra, nej, men tackar som frågar. Men jag passar också på att fråga dig då. Nu har studierna dragit igång ordentligt, eller?
Mm. Ja, men det har det. Jag har hunnit läsa all litteratur i en av mina kurser. Jag också i princip hunnit skriva klart. Jag tjuvstartade en vecka innan, för jag kommer läsa lite för mycket. Eller jag ska inte säga lite för mycket. Jag kommer läsa på 200% den här terminen.
Okej. Okay.
Men jag har lagt...
Det är väl lika bra.
Ja, jo. Ja, men det är bara intressanta kurser.
Ja.
Och jag har lagt ett noggrant tidsschema för hur jag ska både hinna med det och hinna med att ha ett trevligt socialt liv. Så att jag tror inte det kommer vara...
Hunden
ja.
Ska vaktas, det ska simmas, det ska ätas mat.
Ja,
jag har tänkt in allt det här.
Jo.
Sovtid.
Allt. Ja, sovtid, träffa sovtid. Vänner,
ja,
ja. Resa bort.
Mycket bra, absolut.
Ja.
Vad spännande då.
Ja, ja, men det är allt ifrån dogmlära i så här tidigare... Liksom, katolska kyrkan, östkyrkan.
Katolska kyrkan. Ja,
men förlåtelse som jag pratade om förra gången. Jungfru Maria, en kurs om nattvarden. En kurs om artificiell intelligens.
Luthersk präst.
Ja.
Just det. Jättebra. Jag skojar. Det var så folk sa till mig. Ja. Nej, men okej. Okay. Bra, så då kommer vi hinna spela in fler avsnitt, tror du, med den här studiefakten.
Det har jag också lagt in i schema för. Det kommer att gå bra.
Ja, det tror jag. Nej, men det är kul. Alltså, jag har gjort liknande när jag pluggade. Man ibland läste ganska mycket. Men som sagt, när man har roligt så går det ofta väldigt bra.
Ja, ja, men verkligen. Och något annat som är roligt.
Ja, vad kan det vara?
Det är att hälsa Markus evangeliet.
Ja, kul att du säger det. För till det här avsnittet har jag djup studerat kapitel 3.
Mm.
Och det passar ju bra eftersom vi ska läsa kapitel 3 just den här gången.
Det hade varit lite jobbigt annars.
Ja, tänk om jag hade läst något annat avsnitt. Då hade det kommit i helt fel ordning allting. Då hade jag liksom fått vara väldigt spontan nu.
Då hade de gamla fäderna som kanoniserade gråtit.
Ja, det hade de gjort, ja. Det har de ju själv att göra av andra skäl. Men så att säga, och så vidare. Men nu kan vi då... Det fortsätter. Kapitel 3 fortsätter den här långa raden av helanden. Vi började ju med att Jesus helar och helar och helar och helar och helar och helar och så vidare. Men nu kommer snart lite grann reflektion kring detta.
Ja.
Som i kapitel 2 som du berättade om förra gången, då finns det ju de som har synpunkter på vad Jesus gör.
Mm.
Och det återkommer vi till även här då i kapitel 3, att det finns de som börjar titta. Vad håller Jesus på med egentligen? Och det är liksom först som möter han en man med förtvinad hand. Och det, han, Jesus påminner igen om att det är okej att bota på sabbaten. Och det här stör ju verkligen den religiösa eliten på Jesu tid.
Mm.
Jesus möter en stor folkmassa. Det är många som vill höra på honom. Det är folkmassan på stranden. Alltså det är mycket människor som har samlats för att höra på honom. Och det finns demoner som flyger ut ur människorna. Och demonerna, de berättar: Jesus, du är Guds son. Och han ropar till dem: det får ni inte säga till någon. Det är hemligt, 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 hemligt. Det fortsätter då med att Jesus utser de 12 apostlarna, de 12 lärjungarna, de som jag tänker är de första biskoparna i kyrkan.
Mm.
De som grundade de första liksom församlingsgemenskapen och liksom sände ut Paulus och så vidare och gjorde mycket saker där i början där. Och här räknas de upp då, att han liksom efter att ha bett så går han undan för att välja ut dem. Och sen kommer en diskussion när de skriftlärda då hävdar att Jesus, han gör visserligen bra saker. Ja, han botar och han gör mirakel och sådär. Men kan det vara med hjälp av en ond makt han gör detta? Och det låter ju lite som en väldigt allvarlig anklagelse.
Sannolikt.
Och det där kan man ju, jag vet inte, nu ska jag inte fastna i det för jag vill gärna berätta mer.
Mm.
Men bara lite snabbt kan man säga att det finns ju de ibland som säger, det finns som man kan kalla för, som har en kontextuell etik.
Mm.
Kontextuell etik har jag lite svårt för. Alltså man säger, menar, vi i den här gruppen, för oss är detta rätt och fel. Men i andra grupper finns det andra saker som är rätt och fel. Alltså man har inte den här universella dimensionen att det här är rätt för alla överallt. Utan man tänker mer att rätt och fel varierar och så vidare. Och sådana kan ibland säga när någon som inte är kristen gör någonting gott, då kan de komma med någon bortförklaring. Det där är inte gott egentligen. Det där är inte gott på riktigt.
Mm.
Medan jag snarare tänker allt som är gott kommer från Gud. Men här säger fariserna just detta. Att Jesus, han gör häftiga saker, men tänk om det är med en ond makt som han gör det.
Mm.
Mm. Och Jesus svarar och har en lång, ja, ett lite längre inlägg där han förklarar att så kan det inte vara om det kommer någonting gott från mig, men att det beror på att det är en ond ande. Det verkar orealistiskt eller liksom ologiskt.
Mm.
Att ett rike kommer i strid med sig själv. Det finns inget gott som kommer ur det. Det föder bara splittring och så.
Mm.
Och samma i familjen menar han att det är något liknande. Och därför så menar han att det liksom det goda, det vittnar om sig själv på något sätt. Mm. Och så säger han det här om att Gud ska förlåta alla synder, men inte den som hädar den heliga ande. Och låt oss komma tillbaka till det då. Och sen till sist, slutet av kapitel 3, så kommer hans familj och letar efter honom.
Just
det. Hans mamma och hans bröder.
Mm.
Och bröder utifrån ett katolskt perspektiv är ju inte att Jesus hade flera kötsliga bröder eller liksom, utan det är hans kusiner snarare, eller släktingar, tänker man ju utifrån traditionen.
Mm.
Men de kommer för att söka efter honom, och då så när han får veta det, att de står utanför och väntar på honom, då säger han: vem är min mor och mina bröder? Den som gör min himmelske faders vilja. Han är min mor, min bror och min syster. Jaha. Och då tänkte jag på två saker här.
Mm.
Jesus lyfter upp några.
Mm.
Och sen så sänker han andra. Och då är det så fiffigt att jag tänker på ett annat bibelställe. När jungfru Maria sjunger sin lovsång i Lukas evangeliet.
Mm.
Och då säger hon så här att
den man ofta ber i tidigare.
Ja, men absolut. Man ber den alltid vid vesper, alltså vid den kvällsgudstjänsten som man har, som alla präster och munkar och nunnor ber i katolska kyrkan och på andra ställen. Då i alla fall så säger Maria i sin lovsång och säger: han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer de ringa.
Mm.
Några upphöjer han. Och några störtar han. Det är så Gud håller på. Alltså några som går omkring och tror att de är någonting och har svar på alla frågor och vet allt och försöker trycka ner andra. De kommer Gud att störta. Och några andra ödmjuka då. De ringa stod det ju.
Mm.
De kommer Gud att upphöja. Och det tänker jag att Jesus attityd till de skriftlärda här, som han i princip, han menar ju i princip att de hädar den helige ande. Det är ju i det sammanhanget vi behöver förstå den texten, att han säger, jaha, ni anklagar mig för att göra goda saker med demonernas hjälp. Ni vill alltså inte se det goda som jag gör som någonting gott. Du menar att ni hädar den helige ande här. Eller det åt det hållet i alla fall. Så han menar ju verkligen, ni ska passa er, så att säga. men de här, de som gör hans vilja, de här små människorna som han gillar att umgås med, som har börjat den här läkedomsprocessen, omvändelseprocessen, som vill leva nära honom och försöka ty sig till honom för att få del av hans nåd och kärlek och barmhärtighet. De vill han lyfta upp, de ringa, de enkla människorna som han gärna vill umgås med. Vilka gillar vi att umgås med? Dels det. Och dels hur ser vi oss, vilka är det vi gillar att lyfta fram och lyfta upp? Och vilka tycker vi om att tänka, de där behöver vi inte lyssna på, de där behöver vi inte bry oss om? Och det kan ju vara väldigt många olika.
Jag har tänkt på det. Jag hade ju några år då jag var ordförande för en organisation som heter Unga med synnedsättning. Och då ingår det bland annat att styrelsen ska konstitueras. Ordförande lägger förslag på vilka som ska få de olika uppdragen. Och jag tänkte på att ganska ofta, så här, det är klart att ibland så var det väldigt tydligt att den här personen är väldigt given att föreslå till den här posten. Men jag ville nästan alltid också ha en del som jag känner att om den här personen får den här posten, så kan det betyda mer för hur den utvecklas.
Just det.
Och ibland kunde jag få en del kritik för det där. Så, ja, men varför föreslår du henne? Han där är väl mycket bättre? Ja, just nu kanske han, om man bara skulle gjort någon form av poängskala, kanske bättre. Men måste det alltid handla om det? Eller kan det också handla om att försöka upphöja de andra? Låta folk få en chans att komma till sin rätt. Och ganska ofta blev de fantastiska på de här posterna.
Precis.
Inte alla lägen. Men
nej, jag förstår. Nej, men det är klart. Man måste ju våga ge folk chanser. Och det är lite det handlar om där, tänker jag. Men sen, min bild är ju att Jesus, när han liksom rekryterar folk till sin, till liksom biskopstjänsten i sin kyrka, då, han tar ju personer som, om man läser alla evangelier, så verkar ju ofta lärjungarna som att de är lite korkade, de är lite dumma, de bråkar internt och de förstår inte. Det står ofta det, de förstod inte, står det.
Han bråkar inte professorerna.
Och det här, det brukar man ofta göra en poäng av, att han liksom, Gud gör så, han väljer ofta ut det som är liksom, det som världen ser ner på, eller han väljer sitt folk, lilla Israels folk, när det liksom, som är omgivet av stora riken liksom, med både Babylonien, Egypten, de här verkligt stora civilisationerna, och då väljer Gud ett litet folk där mitt emellan, och sådär. Att han håller på så hela tiden, hur han då gillar att upphöja de ringa. Det är ju så stort, för du vet, om någon säger så här, jag skulle bli en bra chef. Om någon säger det, jag skulle bli en bra chef. Då blir man alltid lite så här, okej, ja, spännande. Ofta är det väl de som säger så som blir chefer också. Men ibland skulle man kunna fundera på just det här. Vem skulle egentligen bli en bra chef? Är det den som gillar att se sig mycket i spegeln och som tycker om att höra sin egen röst? Eller finns det andra som skulle bli bättre chefer? Vad vet jag? Alltså det som du pratade om förra gången, det här med hur Gud prioriterar och vilka Gud, nu tänker jag kring vilka Gud väljer eller vilka Gud utväljer. Det kan också vara så här att om man har en chef som man tycker är halvbra, och det skulle jag säga att de flesta har väl en chef som de inte, det är så man gör, man tycker att chefen är lite halvbra. Då får man tänka, just det, men Gud har valt det på det här sättet, ja. Han vill ha det så, ja. För det kan finnas någonting gott i att just de ringa ska bli upphöjda, medan de här övermodiga översittarna, de vill Gud verkligen trycka till ibland när han får chansen. Han gör det. Alltså han vill ruska om oss. Han vill välta på oss. Det är som Babels torn. De har gjort ett jättefint torn. Wow! Vilket otroligt vackert, härligt torn. Och vi är så duktiga på att bygga. Och Gud bara, nej, jag rasar det här tornet. Vad tror ni att ni håller på med, va? Ja.
Mm.
Undrar, vad tänker du? Finns det någon logik där som man inte kan se? För annars så vill man väl tänka precis tvärtom. Låt de duktiga få plats och ge rum åt experterna och sådär. Varför tänker inte Gud så?
Jag skulle nog tänka så här, att i Guds ögon så, även om vi, oss människor mellan och framförallt utifrån hur vi konstruerat samhället, kan uppleva att vi har olika talanger, vi har olika egenskaper, men inför Gud så är vi alla jämlika. Den som vi ser som de som är ringa, de som vi kanske inte tycker är lika dugliga, hur man än vill benämna det.
Mm.
De ser Gud samma stora värde i som hos den som vi ser som den största, den bästa.
Ja, att vi graderar, och det är det som brukar synas på olika sammanhang. Vi har ju hur vi graderar människor och hur Gud bryter igenom det på något sätt.
Ja, och jag tror att den tänkta ordningen ska vara att det inte är graderat.
Mm.
Men för att vi verkligen ska förstå det så behöver ordningen ibland verkligen då få kastas om.
Mm.
Och det är där det då sker att de ringa ska upphöjas. Medan andra ska då sänkas ner.
Det har också att göra med på något sätt att vi ska komma ihåg att den verkligt stora...
Mm.
Eller liksom den storhet som vi har att förhålla oss till, det är Gud.
Mm.
Vi ska inte bygga några pedestaler åt människor liksom. Mm. Vilket vi ofta gör på olika sätt. Den här personen är viktig, eller den här är en bra person. Gör som den säger, gör som den gör. Men det står väl i Saltaren, tror jag, att lita inte på mäktiga män. Va? Alltså det är så lätt att göra det. Många sammanhang att man tror att det är någon människa som ska vara frälsaren eller räddaren. Medan hela poängen, eller en väldigt central sak i just kristendomen, är ju hur liten Gud gör sig själv.
Mm.
Både när han föds och när han hänger på korset så är han så otroligt försvarslös och liten och på något sätt utblottad då. Och i det här liksom, i det där finns svaret på många frågor.
Mm.
Att det är där vi kan finna oss själva också. När vi erkänner, jag är liten, jag är fattig, jag är utblottad jämfört med dig Gud, som det är du som har allting som jag behöver.
Mm.
Så under veckan så kan vi väl fundera på det. Vilka hissar vi? Vilka dissar vi? Mm. Är vi i vilka avseenden är vi Guds avbilder eller Jungfru Marias avbilder den här veckan som kommer?
Är vi närmare Marias lovsång eller är vi närmare Babels torn?
Det är så, om man vill hårdra det. Snyggt formulerat. Det gjorde mig inte så förvånad. Du är ju en formuleringarnas man. Och med de orden får vi säga tack. Och även hej då. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.